Vi ska tala om Jesu röst. En röst med ett enormt omfång. En röst från den mildaste tonläge till den starkaste proklamation. En röst som uttrycker Guds tanke, Guds vilja, ja Guds frälsning. Och nu läser vi psalm 29 i sin helhet. En psalm av David. Given åt Herren i Guds söner. Given åt Herren ära och makt. Given åt Herren hans namns ära. Tillbedjen Herren i helig skrud. Herrens röst går ovan vattnen. Gud den härlige dundrar, ja Herren, ovan de stora vattnen. Herrens röst ljuder med makt. Herrens röst ljuder härligt. Herrens röst bräcker sedrar. Herren bräcker Libanons sedrar. Han kommer dem att hoppa liksom kalvar. Libanon och Sirion som unga vildoxar. Herrens röst sprider djungels lågor. Herrens röst kommer öknen att bäva. Herren kommer Kades öken att bäva. Herrens röst bringar hindarna att föda. Skogarnas klädnad ryker den bort. I hans himmelska boning förkunnar allting hans ära. Herren på sin tron ber floden komma. Och Herren tronar såsom konung evinnerligen. Herren ska giva makt åt sitt folk. Herren ska välsigna sitt folk med frid. Denna psalm beskriver ett naturfenomen Gud lagt ner i sin skapelse. Av åska och stora vattenmängder. Men den talar också om syndafloden. Där det heter, han bjöd floden komma. Och Gud använder sig ofta av naturen när han ska beskriva andliga verkligheter. Så och här, given åt Herren ära och makt. Given åt Herren hans namns ära. Ja, tillbedjen Herren i helig skrud. Efter denna gripande och storslagna uppmaning att ge Herren ära och makt så beskrivs Herrens röst i detta naturfenomen. Herrens röst ljuder med makt. Herrens röst ljuder härligt. Och det är en beskrivning på hur det kan låta när Gud talar. Och efter beskrivningen av denna naturens storslagenhet så kommer Herren tronar såsom konung evinnerligen. Herren ska ge makt åt sitt folk. Herren ska välsigna sitt folk med frid. Och i denna naturens beskrivning vill jag ta fram Herrens röst. Bräcker sedrar. Sedrar. Detta Mellanösterns största och mäktigaste träd kan splittras av det åskeväder Gud lagt in i sin skapelse. De stoltaste stammar och det flottaste grenverk kan knäckas av ett åskeväder. Och nu kommer jag in på budskapet här som jag vill förmedla. Vi har en sederplanka i vårt huvud. Ett intellekt som vill hindra Gud i hans plan med våra liv. För det första, Gud har gett oss ett intellekt, ett förstånd som vi ska ha mycket tacksamma för. Men vi har inte fått det för att i dårskap rikta riktade mot Gud och mena oss att vi är visare än Gud. Ja, det går så långt att vi förnekar Guds existens till trots för alla bevis han givit oss i sin skapelse. Detta förhållande uttrycks tydligt på tre ställen i Bibeln. Och vi börjar med psalm 14, vers 2. Herren skådar ned från himmelen på människors barn för att se om det finns någon förståndig, någon som söker Gud. Nej, alla är de avfälliga, allesammans är de fördärvade. Ingen finnes som gör vad gott är. Det finnes inte en enda. Samma ordalyd i psalm 53, vers 2. Gud skådar ned från himmelen på människors barn för att se om det finns någon förståndig, någon som söker Gud. Nej, alla har de avfallit. Allesammans är de fördärvade. Ingen finnes som gör vad gott är. Det finnes inte en enda. Och i Romarbrevet 3:10 så är det också skrivet: ingen rättfärdig finnes, inte en enda. Ingen förståndig finnes, ingen som söker Gud. Nej, alla har de avvikit. Allesammans har de blivit odugliga. Ingen finnes som gör vad gott är. Det finnes ingen enda. Vad har hänt? Jo, vårt förstånd har blivit till dårskap. För nog kan vi finna ut av det mesta här i livet. Men på det andliga planet är vi analfabeter och dårar. Istället för Gud så har vi vänt oss till avgudar. Och man inte den största avguden är oss själva. Och nu läser vi från Romarbrevets 1:18 om denna hjärtats förmörkelse. Till Guds vrede uppenbarar sig från himmelen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Vad man kan känna om Gud är nämligen uppenbart bland dem. Gud har ju uppenbarat det för dem. Till hans osynliga väsen, hans eviga makt och gudoms härlighet har ända ifrån världens skapelse varit synliga i det de kunna förstås genom hans verk. Så är det då utan ursäkt. Ty fasten de har lärt känna Gud, prisar och tackar de honom inte som Gud, utan förföll till fåfängliga tankar. Och så blev deras oförståndiga hjärtan förmörkade. När de berömde sig att vara visa blev de dårar och bytte bort den oförgängliga gudens härlighet mot beläten som var avbilder av förgängliga människor, ja, och av fåglar och fyrfota djur och krälande djur. Sederplankan, vårt intellekt, kom i vägen för Gud. O, vad stora vi är på den, innan Gud låter sin röst ljuda och bräcker sederplankan. Hans ord är skarpt och genomträngande och åtskiljer själ och ande, märg och ben, och blir en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Vi kan aldrig möta Gud på en intellektuell nivå. Hans visdom och hans förstånd överstiger vårt så pass att vårt kan borträknas. Vad gör han för att nå oss? Jo, han låter sin dårskap predikas. Och denna dårskap är visare än människor. Han låter talet om korset nå oss. Ty talet om korset är visserligen en dårskap för dem som går förlorade. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Det är ju skrivet, jag ska göra det visas vishet om intet, och det förståndigas förstånd ska jag slå ner. Ja, var är det visa? Var är det skriftlärda? Var är denna tidens klyftiga män? Har inte Gud gjort denna världens visdom till dårskap? Jo, eftersom världen inte genom sin visdom lärde känna Gud i hans visdom, behagade det Gud att genom den dårskap han lät predikas frälsa dem som tro. Hur skulle vårt förstånd, vårt intellekt hänga med vid Golgata? Jo, vi kan hänga med i korsfästropen. Vi kan också hänga med i smädelserna som föll över Jesus. Och vi kan stå där på avstånd med allt vårt kunnande, med all vår förträfflighet, med allt vårt förstånd. Men inte uppleva något som helst från denne Jesus som blev korsfäst för våra synder. Men när vi står där och betraktar den korsfäste Kristus, så når oss ett rop som inte bara bräcker vår sederplanka, men ett rop som når himmelens höjder och avgrundens djup, och som ljuder över en hel mänsklighet. Det är fullbordat. Den rösten, de orden, får förlåten i templet att rämna i två stycken, uppifrån och ända ner. Och min sederplanka bräcks i tu, och Gud når mitt hjärta. Och tron på Jesus lyser upp min inre förmörkade värld. Och jag ser vad jag inte sett tidigare. Mitt behov av syndernas förlåtelse och frälsningen i Jesus Kristus. När det tidigare grep Jesus, så kom en kraftfull demonstration av styrkan i hans röst. Det kom med blås, lyktor och vapen. Men vad kunde den arsenal ställa upp emot styrkan i Jesu röst? När han frågar dem, vem söker ni? De svarar, Jesus från Nazaret. Det var inget hotande, ropande eller skriande i hans röst när han säger, det är jag. Men det vek tillbaka och föll till marken. Jesu röst kunde gjort en ände på varje förföljare. Men han lät sig gripas och föras bort till att korsfästas. Jesu röst blev aldrig utnyttjad för honom själv, men för oss. Han säger, om det är mig ni söker, så har ju sagt er, det är jag. Men låt dessa gå. Och vi kan lugnt dra ut linjerna och säga, Jesu röst gör oss fria från varje maktans språk från denna världen. Under det att Jesus går vår väg mot korset och vinner seger över varje makt och myndighet som kan nämnas. Det var med den rösten han fällde dödsdomen över sig själv inför överste prästerna och stora rådet när de säger: "Är du Messias, den högt lovade son?" Jesus svarar med: "Jag är det, och ni ska få se människosonen sitta på maktens högra sida och komma med himmelens skyar." Och det var med den rösten han vittnade med den goda bekännelsen inför Pontius Pilatus. När Pilatus säger: "Är du judarnas konung?" "Ja, därtill är jag född, och därtill har jag kommit i världen, att jag ska vittna för sanningen." Och vi kan sätta oss in i röstens oerhörda styrka och framtoning. När Jesus sedan går ut mot korset följer honom en stor hop folk, och bland dessa några kvinnor som gråter och jämrar sig över honom. Men Jesus säger: "Gråt inte över mig, utan gråt över er själva och era barn." Och så talar han om den tid som ska komma med Jerusalems förstöring. Var rösten här densamma som till överste prästerna och Pilatus? Ja, rösten var densamma, men tonläget ett annat. Hade vi varit med så hade vi märkt att det var en gudomlig omsorg nedlagd i rösten. Och vi har talat om segerropet från Golgata. Det är fullbordat. Och det enda utrop som kan sammanliknas med det, det är när Jesus utropar på korset: "Eli, Eli, lema sabachthani. Min Gud, varför har du övergivit mig?" Segerropet, det är fullbordat, bärs upp av ett fullbordat försoningsverk. Och Jesu röst anförtror Jesu ande i Faderns händer. Vi är mötts av den röst som inte smädar igen när han blir smädad, och som inte hotar när han lider, men som överlämnar sin sak åt honom som dömer rättvist. O Jesus, din röst är som balsam för min själ. Den är sträng emot synden, men mild emot syndaren som vänder sig till dig. Jesu röst är en livgivande röst som övervinner själva döden. Det var han som stod utanför Lazarus grav och sa: "Ta bort stenen." Då sa Marta till honom: "Han luktar redan. Han har varit död i 4 dygn. Jesus svarade henne: "Sa jag inte att om du trodde skulle du få se Guds härlighet?" Så tog stenen bort, och Jesus upplyfte sina ögon och sa: "Fader, jag tackar dig för att du har hört mig. Jag visste ju att förut att du alltid hör mig. Men för folkets skull som står här omkring säger jag detta, för att de ska tro att det är du som har sänt mig." Och så ropar han med hög röst: "Lazarus, kom ut!" och han som har varit död kom ut med händer och fötter inlindade i bindlar och med ansiktet inhöljt i en duk. Och Jesus säger då, lös honom och låt honom gå. Ja, Jesu röst nådde den döde Lazarus och han kom till livet. Det var lika naturligt för Jesus med sin röst att anropa Fadern i himlen som att ropa in livet i dödens verklighet. Och så har vi från Johannes 5 kapitel och 24 vers det underbara och förunderliga orden från Jesus som säger: sannerligen, sannerligen säger jag er, den som hör mina ord och tror honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under någon dom utan har övergått från döden till livet. Och så fortsätter han: sannerligen säger jag er, den stund kommer, ja den är redan inne, då det döda ska höra Guds sons röst, och det som hör den ska bli levande. Ty så som Fadern har liv i sig själv, så har han också givit åt Sonen att ha liv i sig själv. Och han har givit honom makt att hålla dom, eftersom han är människoson. Förundra er inte över detta, till den stund kommer då alla som är i gravarna ska höra hans röst och gå ut ur dem. Det som har gjort vad gott är ska uppstå till liv, och det som har gjort vad ont är ska uppstå till dom. Alla ska uppstå. Alla ska höra Guds sons röst och uppstå, men var och en i sin ordning. Och nu läser vi från 1 Korinterbrevet 15 och 22. Och så som i Adam alla dö, så skall och i Kristus alla göras levande. Men var och en i sin ordning, Kristus såsom förstlingen, därnäst vid Kristi tillkommelse, det som hör honom till. Därefter kommer änden, då när han överlämnar riket åt Gud och Fadern, sedan från andevärldens alla furstar och alla väldigheter och makter har tagit all deras makt. Till han måste regera, till dess han har lagt alla sina fiender under sina fötter. Sist bland hans fiender blir dock döden berövad all sin makt. Till allt har han lagt under hans fötter. Men när det heter allt är honom underlagt, det är uppenbarligen den undantagen som har lagt allt under honom. Och sedan allt har blivit sonen underlagt, då skall också sonen själv giva sig under den som har lagt allt under honom. Och så ska Gud bli allt i alla. Jesu röst slår ut alla andevärldens furstar och väldigheter, och döden blir berövad all sin makt. Och så ödmjukar sig Jesus under Fadern i en evig harmoni, där Gud blir allt i alla. Det finns alltså en uppståndelse till liv, och det finns en uppståndelse till dom. Men Jesu röst utlöser dem båda. Alla som är i gravarna ska höra Guds sons röst. Det är alltså Jesu röst som har det slutgiltiga avgörandet över liv och död. Vi behöver varje tonläge som Jesus använder med sin röst för att nå vårt hjärta. Vi får lyssna till Jesu röst i bibelordet. Och när vi tar det till oss så märker vi tonläget av uppmuntran och förmaning. Och i allt så är det livet som meddelas oss. I sanning, Guds röst bräcker sedrar. I sanning, Jesu röst ger uppståndelse och liv. Gud välsigne dig att lyssna till hans livgivande stämma.
Att du vara din, o Jesus, det är liv. Att vara din är lycka underbar. Du har ditt hjärta för mig. Thank you.